Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
I Halmstads tingsrätt i höstas, 3 års fängelse för våldtäkt på minderårig. I hovrätten för Västra Sverige nu, ett frikännande.
Hovrätten förstod inte vad flickan menade med ordet snippa.
Hon har inte fått sin rätt tillgodosedd, tycker jag.
Den här utredningen den innehåller personkritik och uppgifter som kan anses integritetskänsliga.
Ja, det är alltså oerhört uppseendeväckande att man redovisar ett personalärende på det här sättet. Det är exempellöst.
Och det här var ju ett stämningsläge också. Inte minst upplevde jag många journalister som ställde frågor lite på temat varför får inte personerna sparken omedelbart.
Sveriges ekonomi går sämst i hela EU.
Ännu en vecka när kriminalitet och rättsvårdande myndigheter är i fokus. Den friande domen i hovrätten för Västra Sverige i ett mål om våldtäkt mot barn efter osäkerhet om exakta innebörden av ordet snippa går inte obemärkt förbi. Utredningen om turerna i högsta polisledningen fortsätter att ge eko. Var det ett personalärende som drogs inför alla tv-kameror och mikrofoner? Och Sveriges ekonomi inger rysningar. Hur kommer det sig att vi är enda EU-land som går mot minustillväxt? En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Nu är de här igen. Trion från spalterna, från YouTube, från parti och riksdag. Maria Wetterstrand, Henrik Jönsson och Daniel Suhonen. Hur är det i Bryssel, Maria?
Jo, tack. Bryssel står kvar. Idag är det en jättestor manifestation med 2000 traktorer som blockerar hela stan, så att alla rekommenderas att jobba hemma eller använda kollektivtrafik och cykel.
Hur är det i Stockholm, Henrik och Daniel?
Ja, alltså jag har precis kommit hit och jag tycker att det ligger lite vår i luften, så att ljuvligt skulle jag säga.
Ja, men det är verkligen en härlig, ja, vad är det, marsfredag. Man känner att våren är
massfredag.
Massorna är på väg. Det kommer vi till här. Nej, men det är vår i luften, solen skiner, man, vad gör vi här inne egentligen? Ja, vi ska prata klart först.
Ja, och vi börjar med det som har påverkan på nästan alla tunga samhällsfrågor. Pengar, tillväxt, köpkraft.
Sveriges ekonomi går sämst i hela EU. Och det är det enda landet där tillväxten backar och hamnar på minus.
Vi har fått en dubbelsmaka, dels den här räntegrejen men också inflationen, som gör att vi inte spenderar lika mycket. Går inte på fiket lika ofta. Nästa gång anställer de inte någon på fiket, någon extra personal. Och då får vi ökad arbetslöshet. Det är det där man ser framför sig.
Ja, vi har duschats med negativa ekonomisiffror ett tag nu. Det här var från Aktuellt nyligen där SVTs Alexander Norén och Nike Nylander kommenterade EU-kommissionens prognos för i år där Sverige väntas ha en negativ tillväxt med 0,8%. Alla andra EU-länder ligger på plus. Henrik Jönsson, är det någon särskild regering som bär ett större ansvar för att Sverige får den här jumboplatsen i ekonomisk tillväxt?
Nej, det här skulle jag säga, det här är någonting som faktiskt går över de partipolitiska gränserna. Och arkitekterna bakom de här problemen är såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar som ligger bakom.
Är du lika salomoniskt fördelande, Daniel Suhonen?
Ja, det är faktiskt. Och både Socialdemokraterna och Moderaterna är på något sätt fast i samma lada. Både Magdalena Andersson då under sin tid som finansminister och sen statsminister en kort period och nu Svantesson då som har tagit över som finansminister moderat. De är liksom fast i det här att vi ska spara oss. Alltså, nu har vi ett nytt läge. Vi kan diskutera det, hur man ska hantera just det läget. Men vi har ju en situation där Sverige har de, tror jag faktiskt det, oavsett regering, men nu är den här regeringen som sitter, väldigt konstiga, minimala elstöd, för sent, för lite, minimalt, orättvist, genomförs på ett konstigt sätt. Vi har elstöden till företag, väldigt oroande, kommer ju inte på plats nästan i år överhuvudtaget, det dröjer väldigt länge, kan vara förödande. Och så har vi den här situationen som har byggts upp under väldigt lång tid, att vi har väldigt höga bopriser, stor belåning. Sverige har en låg statsskuld om man jämför med andra länder. Väldigt låg. Vi har betalat av vår gemensamma skuld. Men väldigt många medborgare har ju väldigt stor privat belåning. Och jag läste själv, André Walden hade en text för ett par veckor sedan i en stor morgondrake där han beskrev hur han och hans familj, han går liksom och dammsuger, han torkar sin diskbänk. En klassisk stockholmsk medelklassman får man väl säga. Som helt enkelt minns sin egen fattiga barndom när vi alla var fattiga på 90-talet, framförallt fattigare än vi har varit de sista 10-15 åren, och så liksom dagarna som går tills lånet ska läggas om på bostadsrätten när räntan kommer upp och åka upp 15 000 kronor och all det här, det göttiga i livet, semesterresorna, kunna åka taxi till festen eller middagen, ta hem Ubermat som många gör, köpa goda grejer till barnen, det där som är liksom medelklassen och delar av arbetarklassen och de övre skikten, liksom ändå goa liv, det kommer nu dras in. Person för person, hushåll för hushåll, där läggs nu lånen om. Och så blir det istället för 1% eller 1,5 eller 2 så blir det liksom 4-5 och det kommer bli värre.
Framstår det lika mulet, Maria, från din utgångspunkt som det beskrivs av Daniel och Henrik här?
Ja, men det är väl ingen tvekan om att det är en tuff situation ekonomiskt för väldigt många hushåll, inte minst på grund av inflationen. Och att de här prognoserna väcker ännu mer oro. Och blir det oro, då påverkar ju det även framtidsutsikterna eftersom ekonomi och ekonomins tillväxt är ganska mycket en fråga om vad man tror kommer att hända. Om man sitter och sparar, håller på pengarna för att man inte vet hur det kommer att se ut om ett tag, då är det klart att då får man ju inte heller hjulen att snurra, så att säga, som man brukar säga. Men det är ju också så att Sverige hade ju en lägre nedgång än många andra länder under pandemin. Så det blir också lite missvisande att bara jämföra siffrorna så rakt av. För många andra länder hade ju liksom en djupare dipp och därmed har de också en snabbare eller starkare återhämtning, så att säga, jämfört med vart de befann sig för ett eller två år sedan. Så att det är inte den enda sanningen att säga bara att ja, men Sverige har det jättemycket sämre än de andra EU-länderna. För om man ska titta, då måste man jämföra siffrorna idag med siffrorna före pandemin och hur det har påverkat totalt sett. Och då kommer inte Sverige lika dåligt ut i de siffrorna. Utan det här är en europeisk och faktiskt i många fall också en global fråga. Det handlar om de stigande priserna på energi och effekterna av det i väldigt många andra samhällssektorer som är beroende av naturgas eller andra fossila energikällor där priserna har stigit på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Och också matproduktionen som har påverkats av kriget. Så att det man borde jobba på är ju naturligtvis att energieffektivisera och att se till att lösa den här energikrisen så fort som man bara kan för att få bort åtminstone den del av inflationen som handlar om energi. Europa har gjort ett hyfsat bra jobb, eller EU har gjort ett hyfsat bra jobb, men man skulle kunna göra mycket mer. Sverige har gjort ett uselt jobb, tycker jag, när det gäller just den delen. Man skulle kunna göra mycket, mycket mer när det gäller att energieffektivisera och inte bara skyffla ut de här pengarna som man nu drar in ifrån elbolagen som gör stora vinster. Nu skyfflar man bara ut dem till hushållen och företagen som bidrag. Men man skulle kunna använda en del av de resurserna till att energieffektivisera så vi står stadigare framöver också.
Ja, så en sak som jag reagerar på, för att vi är några stycken i det här landet som faktiskt har drivit den här frågan ganska länge om den underliggande, alltså de ekonomiska systemiska problemen som har varit tydliga ganska länge i Sverige.
Du menar strukturella, va? Det är lite, när du säger systemisk, det är lite...
Ja, precis, okej. Okay. Strukturella ekonomiska problem som har byggts in i det systemet över lång tid. Och jag vill egentligen ta upp två olika poänger. För det första, case in point, det här är ingenting som är svårt att se. Och det är också någonting som faktiskt är ganska unikt för Sverige. Därför att I Sverige så är det alltså så att en tredjedel av hushållen saknar helt ekonomisk buffert i Sverige. Det här kan man läsa om i Filip Lerups bok Balansakten. En tredjedel saknar alltså, om de inte har lön efter 6 veckor så är deras konton tomma.
Mm.
Parallellt med det här så har vi också alltså den högsta exponeringen mot rörliga räntor hos hushållen i hela Europa. Om man tittar på Danmark, som till exempel som faktiskt har en högre andel skuldsättning som del av BNP hos hushållen, men nästan alltihop är bundet i Danmark. De har en annan hyresstruktur. Så att den här exponeringen den har varit väl identifierbar länge, men det är inte heller det enda problemet, utan det är även sådana saker som ingen höjde på ögonen när vi gick ner till negativa räntor, vilket är en fullständigt vansinnig sak som egentligen borde ha debatterats brett när det skedde. Hur kan vi ha negativa räntor? Vilket i princip betyder att skuldsättning innebär att du tjänar pengar på att vara stadig skuld. Det är inte gångbart och det är ledtider på de här sakerna. Folk säger alltid så här, oh, men nu har vi negativa räntor, det händer ju ingenting. Nej, men det är ledtider på det här. Those chickens are coming home to roost, för att använda en amerikansk aforism.
Daniel.
Men jag tycker att det finns väldigt mycket man kan diskutera här. Jag har ju lyft under många år behovet av investeringar, bostadsbyggande, som om man inte gör bostadsbyggande så i min bok så stiger då bostadspriserna mer än de hade behövt göra om man hade översållat marknaden med billiga hyresrätter och så vidare. Man har ju haft den här finanspolitik, eller så att säga, ekonomiska politiken från Riksbanken, där man har vält ut pengar i princip på de finansiella marknaderna. Man har liksom dopat ekonomin samtidigt som man inte investerar så mycket i den reala ekonomin. Liksom, vi är dåligt rustade.
Men hur illa är det här? Liksom,
ja, men det är, alltså, de här siffrorna nu som skisseras, vi pratar om 1% eller någonting knappt 1% tapp av BNP. Vissa andra pratar om 1-2%. Jag såg att Cervenka hade någon siffra här. Han baserade på andra bankekonomer. Det är, då snackar vi 90-talskrisen. Vi snackar 92, vi snackar 2008.
Ja.
Vi snackar alltså, och nu är det så att på 90-talskrisen så steg räntorna väldigt mycket. De är lägre idag än de var då. Men då kostade ju en villa en halv miljon eller en miljon. Idag kostar en villa 10 miljoner eller 5 miljoner.
Sverige är i stagflation sedan åtminstone 6 månader tillbaks. Och det var en del människor som snackade om det här begreppet och försökte förklara det och så där i media innan dess. Men i takt med att vi faktiskt är i stagflation, jag hör inte folk diskutera det här någonstans. Det är nästan som att det känns lite ofint att nämna att ett väldigt allvarligt ekonomiskt tillstånd faktiskt, vi är mitt i det nu.
Men är det för att vi har inflation samtidigt som vi har sjunkande tillväxt? Det är det som är starkt.
Ja, man brukar säga att inflationen är på väg upp och samtidigt så ökar arbetslösheten också. När de två sakerna, de brukar normalt sett inte samexistera.
Den ökar ju inte kraftigt ännu, vad jag kan säga. Arbetslösheten, den ligger väl relativt.
Men det är varslen ökar. Jag menar, företag som har personal, jag menar, det kan man ju ta och tänka sig om det ser lite grått ut. Man har haft de här åren med pandemin, man har kommit ur dem och så nu är det lite, oj, energipris när man har en regering som har den tillträdande har lovat ganska mycket stöd och så vidare. Det är lite oklart vart det här leder för väldigt många. Det är det vi pratar om nu. Det här är ju så här, det är nu krisen kommer in i medvetandet. Den har varit på väg länge, den har funnits där, men nu bryter den in. Jag tror att de veckor som, nu är det sportdagsveckor i Stockholm, de veckor som kommer här, jag tror krisen nu. Nu kommer det liksom, människor har tufft med ekonomin och vi har en situation där jag tror att regeringen måste agera. Regeringen och liksom riksdagspolitiken måste agera för att klara oss.
Maria, har du hört? Jönsson och Suonen är på precis samma bana här.
Mm, ja, det är de ju. Och det är ju jättelätt att vara förbannad på regeringen och tycka att det är deras fel, fast vi är mitt i en global kris. Det är ju roligt också att det är just att jag ska sitta här och vara den som inte är förbannad på regeringen just. Men jag kan vara lite sur på regeringen också. Nej, men jag kan vara lite orolig faktiskt, därför att jag tycker jag ser en tendens i hela EU och de enskilda medlemsländerna, att nu när man har fått den här situationen med hög inflation och höga energipriser, så löser man det genom att skiffla ut bidrag till producerande industrier och till hushåll, vilket gör att man döljer lite grann det faktum att priserna ligger på den nivå som de gör idag på fossil energi. Och det kan ju göra att krismedvetenheten infinner sig alldeles för sent, och att de här reformerna som man kanske behöver göra, det pratas mycket om att Tyskland till exempel skulle behöva behöva kraftigt reformera sin industripolitik och sin industri och göra den mycket mer modern än vad den är idag. Man diskuterar också många andra frågor som rör mer strukturella problem som finns i de olika medlemsländerna och i EU. Och att man då inte kommer att ta tag i dem därför att man liksom lägger locket på, så att säga. Man sätter på plåster genom att skiffla ut bidrag. Man började med det under pandemin, och då var det tänkt att det skulle vara en ganska kort period, en övergångsperiod på kanske ett eller två år som man skulle få de här stöden. Sen gick vi in i den här energikrisen, och de har fortsatt att skiffla ut pengar i form av stöd. Och jag är rädd för att då kommer man inte få de här strukturella reformerna.
Men Maria, ska vi ha ett stålbad? Maria, jag hör det. Du sitter där nere i Bryssel och du har liksom länge varit sur på att man inte gjort någonting åt klimatfrågan. Och jag delar den uppfattningen. Jag tycker man ska göra helt andra saker än man gör. Men nu har vi en situation där liksom vi kan gå in i en bostad. Alltså jag pratade med en kompis som jobbar i finansbranschen utomlands. Där ser man det redan som att Sverige har gått in. Vår bobubbla har börjat pysa. Mm. Alltså det här vi är inne i en Lehman Brothers-krasch.
Det är därför kronan faller.
Och det är därför kronan faller. Och det är det Riksbanken desperat försöker då rädda. Man bränner nu av svenska hushåll och köpkraft för att helt enkelt rädda. Liksom, egentligen är det här en konsekvens av en bobubbla som håller på att eventuellt då kapsejsa. Där är liksom, det är en stor zeppelinare som just har sprungit läck.
Hej Daniel, alltså, okay, vi kan ju sitta här alla tre och fortsätta tycka exakt det vi tyckte innan den ekonomiska krisen. Och det är väl så att tycka att den ekonomiska krisen har de förklaringsmodeller som förklarar det som vi redan tyckte. Det är ju ganska vanligt att man beter sig så, och det gör vi ju säkert alla till viss del. Men i det här fallet så råkar det ju faktiskt ändå vara så att det är i väldigt hög grad just priserna på fossil energi som ligger bakom den här höga inflationen vi har, som ju också är det som har drivit sen upp räntorna.
Men
hörni, det är väl
ändå inhemskt bakat.
Är det inte en sån här cocktail eller perfekt storm eller
måste ju kunna prata om specifika. Allting kan ju inte bara smetas ut i ett snömos som säger allting drabbar
nu,
alla lika.
Daniel, det är nu det Daniel är inte du ska det. Berätta vad det är vi ska göra åt det här. Det är nu du ska komma till saken och berätta vad det är vi ska göra.
Vi måste helt enkelt, jag tror att Riksbanken måste sluta höja räntan på det här sättet. Därför att man kan inte, Riksbanken kan inte, det som kommer till den här inflationsbrasan av Putinpriser och importerade liksom, alla dessa leder, matpriser och så vidare blir dyrare på grund av kriget i Ukraina. Det kan man inte, så att säga, räntechocka bort i Sverige.
Jag blir orolig nu. Varför håller vi med varandra så här mycket? Inte. Det är superkonstigt. Någon av oss måste ha druckit något olämpligt.
Men du, det här som betonas gång på gång, att vi är så känsliga, vi är så skuldsatta som folk, och vi har dessutom de här kortfristiga lån och så vidare. Vems fel är det att individer i Sverige har skuldsatt sig så här? Är det också politikers fel? Ja. Har individerna inte ett ansvar för vilka lån man tar?
Ekonomin är ju incitamentsdriven. Så att om du skapar med, för att vi lever ju i en reglerad blandekonomi, hur man än vrider och vänder på det. Om du skapar incitament och gör det med artificiellt billig kredit, du gör det väldigt lönsamt att vara skuldsatt, då kommer du att driva en stor del av hushållen in i den situationen helt enkelt. Och det här har man ju upprätthållit.
Så du som libertarian tycker inte att individen har ansvar för de beslut de fattar om sin ekonomi?
Självklart har individen det yttersta ansvaret, men man gör det verkligen inte lättare genom att du har ett riggat system, därför att individer reagerar också på de incitamentstrukturer som finns runt om. Och implementerar du då, ända sedan 2008, när du hade den stora credit crunch, så har man gått in i ett spår där man har översvämmat, och det här är inte bara Sverige, det här är överallt, men kanske i synnerhet har det här slått mot de svenska hushållen på grund av hur vår fastighetsmarknadsmodell ser ut. Då har man översvämt marknaden med extremt billig kredit. Så billig att den faktiskt har varit negativ vid flera tillfällen. Vilket då gör det jättelönsamt att ha de här stora skuldbergen. Då har du människor som kliver in i den här situationen som är yngre än vad vi är. Som inte har varit med i någon lågkonjunktur någonsin tidigare. Som inte ens vet hur det är. När jag växte upp låg räntorna bortemot 10%.
Ja. Och vid varje tillfälle som jag har träffat banken, jag är inte speciellt belånad, men jag har lite så här, liksom smålån till liksom sommarstuga och sådär. Och då säger banken varje gång till mig, ja, du ska ha rörlig ränta. Du ska ha rörlig ränta. Och jag menar, rörlig ränta är ju ofta, så att säga, billigare har det varit i stunden. därför att man betalar en försäkringspremie för att, så att säga, banken får betalt så att räntan kan gå ner och de förlorar på det. Men du betalar för tryggheten. Och här, det är en kulturfråga. Det är väl en växelverkan mellan att man vill göra de här. Så att säga, man har glömt det som kan hända. Det har känts som att, som i alla bubblor, från den här tulpanlöksbubblan i Amsterdam liksom för några 100 år sedan, där man tänkte att ja, det här kan aldrig gå ner. Så har ju folk tänkt. Man köper en lägenhet dag ett eller en villa och så tänker man den kommer gå upp 15% till nästa år och då köper vi en ny och då har vi liksom det här beloppet. Och så plötsligt bryts den spiralen här för något år sedan. Eller två. Och då sitter väldigt många i trubbel.
Men jag vill lite grann besvara din fråga här. Så vad ska vi göra då? Och om vi ska försöka vara lite konkreta mitt i allt det här domedagsmörkret. Och det är ju helt enkelt att göra mycket mindre. Därför att konsekvensen till att vi är där vi är på grund av att vi har haft en så interventionistisk finanspolitik och penningpolitik under så många år som har drivit på det här. Därför att varje gång, i ekonomiska termer så kallas det en korrigering. När tillgången på produkter och tjänster når en paritet med hur mycket pengar som finns i omlopp. Och när de där två grejerna inte stämmer, det vill säga att man pumpar ut artificiellt billig kredit, och som vi har gjort nu normalt sett, så ska det leda till inflation. Om du ökar penningmängden utan att du ökar mängden producerade varor och tjänster, så sjunker värdet, och det uttrycks i inflation. Vi har inte haft det på jättemånga år. Stefan Ingves har hållit på att jobba för att hur ska vi nå inflationsmålet och på olika sätt försöka styra emot det. Men alla har då bortsett från ledtiderna på att ösa ut kredit i marknaden så lång tid. Nu ska vi göra mindre. Nu måste vi backa undan, och det enda sättet man kommer till ordning med den här problematiken, det är genom en mycket smärtsam korrigering.
Och bara tillägg där. Nu är jag inte expert, jag är inte nationalekonom på det sättet att jag kan bedöma exakt hur de här liksom inflationsbedömningarna görs. Men så vitt jag förstår så är det ändå så att i en situation där tillgångspriset på fastigheter har varit 10-15% uppgång per år, i alla fall i storstadsområdena. Och så säger man vi har noll inflation, vi har 0,1, vi har 0,5% inflation. Det är någonting fel med det här, när det som folk lägger sina största pengar på, sitt boende, ökar med 15% om året. Men inflationen är 1%. Ja, tomaterna har varit ganska låg prisuppgång på de sista 10 åren. Det har kommit i kapp nu.
Men det är ju ändå en fråga. Ni är alltså emot att man har för låga räntor och ni är emot att man har för höga räntor. Så att man måste ha någon form av spann där som man får hålla sig inom. Och då blir allting bra. Jag tror inte riktigt att det är så enkelt faktiskt. Utan jag tror att när man är inne i en ekonomisk kris som är global, då kan man inte bara titta på vad den svenska Riksbanken gör, utan då måste man faktiskt titta på vad som är grunden till de här problemen som vi står inför. Och visst, en del av grunden är kanske att vi har lånat ut pengar alldeles för frikostigt i Sverige, och därmed har ju också priserna på bostäder stigit, så att det är inte som att det heller har varit så lönsamt för hushållen. Man har ju bara fått låna mer för att priserna har gått upp. Och det kan leda till att vi får en svårare situation och lite svårare att ta oss ur den krisen som vi har idag nationellt. Men om man ska tackla det här, då måste man ju göra det på EU-nivå. Man måste titta på hur man kan göra sig mindre beroende av de saker som har blivit dyrare idag, vilket då huvudsakligen är fossil energi ifrån Ryssland, världsmarknaden då, på grund av det här. Och då måste man ju faktiskt för en gångs skull göra precis det som jag alltid har sagt, nämligen att minska beroendet av fossilt.
Vi ska runda
den
av.
Kommer vi till alldeles strax.
Panelen Ekonomi Extra ska rundas av. Kort slutord, Henrik.
Jo, det är viktigt i sammanhanget. Visst, det här är en internationell kris, men man ska konstatera att de övriga nordiska länderna har inte alls så dåliga tal som vi har. Alltså vi har alltså minus 0,8 i tillväxt. Det är jättedåligt hur man än ser på det, oavsett om man tycker att vi hade haft en starkare ekonomisk utveckling som motiverade inte negativa tal.
Nej, jag instämmer med Henrik Jönsson.
Veckopanelen vecka 9. Vi ber oss in i juridiken och ett omtalat rättsfall från Studio 1 och Aktuellt.
Nu ska vi prata om den uppmärksammade domen där en 50-årig man frias från barnvåldtäkt efter att rätten inte kunde fastslå vad en snippa är.
En 50-årig man stod åtalad för att ha våldtagit en minderårig genom att ta på hennes kön och i. Majoriteten i hovrätten tyckte det var otydligt vad den 10-åriga flickan hade menat med ordet snippa.
Det här gäller en händelse sommaren 2021 i Halmstad. Mannen hade dömts till 3 års fängelse i tingsrätten, men i hovrätten fanns det bara en brottsrubricering, våldtäkt mot barn. Och domarna och nämndemännen i hovrätten fann det inte ställt bortom rimligt tvivel att det verkligen nådde upp till våldtäkt mot barn. Maria Wetterstrand, kan det vara så att hovrätten har dömt rätt?
Jag vet inte riktigt om jag tycker att du ställer den frågan på ett bra sätt. Men vi kan väl utgå ifrån så här. Vi har professionella jurister som sitter i de här domstolarna som tillsammans med ett antal nämndemän har gjort bedömningen att rekvisiten inte är tillräckliga för att man ska kunna döma mannen för våldtäkt mot barn. Och den diskussionen som har förts i media nu, den har ju då, båda de här rubrikerna som du spelade upp här inför den här diskussionen säger att ja, de förstod inte vad ordet snippa betyder. Nu var det ju inte riktigt där det handlade om, utan det handlade om var att de inte kunde fastslå vad ordet i snippan betydde, därför att betydelsen av snippa är vidare än ordet för vagina, och för att man ska dömas för våldtäkt mot barn. Vilket man kan fundera på om det verkligen är korrekt att det är så, men nu är det så i lagstiftningen och enligt de domar som har gjorts tidigare att då krävs någon form av penetrering.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Och då har man då inte kunnat belägga att det har skett i det här fallet med de bevis man har lagt fram. Och så får vi en diskussion i media som bara handlar om, förstod de inte det här ordet? Jag tycker att diskussionen egentligen skulle handla om andra saker. Till exempel, är lagstiftningen korrekt utformad så som den är? Är det kanske så att den här åklagaren borde ha lagt fram ytterligare en brottsrubricering? Grovt sexuellt övergrepp har upp till 6 års fängelse i straffskalan. Det är mer än vad den här mannen blev dömd för i tingsrätten. Kanske hade det kunnat leva upp till rekvisiten för det brottet, och varför lade man i så fall inte fram den brottsrubriceringen? Det är väldigt lätt att man liksom sitter som lekman vid sidan av och tycker att det här är domstolarna som har gjort fel och att de har dömt fel. Men jag är ju lite sån där rättsstatsextremist och tycker att det är väldigt viktigt att framförallt politiker inte ska ha åsikter om domstolarnas arbete på den nivån. Däremot kan man ha åsikter om hur lagstiftningen är utformad. Man kan ju diskutera naturligtvis om det här, ja, men de saker man la fram i den här rättegången, gjorde man det tillräckligt bra? Till exempel har man ju väldigt sällan några ytterligare vittnesförhör i hovrätten, vilket kan göra det ännu mer viktigt att man då har gjort allt man kan i de intervjuer man har gjort inför och så vidare. Så det finns många saker att diskutera. Jag är inte heller förstås glad över den här domen. Men jag tycker diskussionen i media, den är väldigt liksom, vad ska man säga, klickrubrik-fokuserad.
Det blir ofta detaljer som väcker mest uppmärksamhet. Och ibland, det kan vara svårt att gå förbi dem. Inför den här domen i hovrätten så har man slagit upp ordet snippa i svensk ordbok. Har det ju framgått ju här i resonemangen efter domen. Och där står nämligen att ordet som betecknas som vardagligt står för det yttre kvinnliga könsorganet. Jag kan nämna att i ordbokskusinen SAOL, Svenska Akademins ordlista, så står det inte så. Där översätts snippa bara till kvinnans könsorgan. Henrik, vad säger du om hovrättens åtgärd att gå till en ordbok?
Vet du, om vi backar undan lite grann för ett ögonblick från själva rättsfallet i sig och tittar på det här som ett språkligt fenomen. Så jag lyssnade på den folkkäre programledaren och populärhistorikern Fredrik Lindström häromdagen, som talade just om nya ord och förändringar av ord, där just det exemplet han tog, det var då till exempel, ja, men en gång så hade vi så här skurkärringar som sen blev städtanter och sen så blev de lokalvårdare och sen hygientekniker, så att man då försöker byta orden. Och nu finns det till exempel en diskussion då om man ska börja kalla Turkiet för Turkiet istället, till exempel den här typen av grejer. Argumentet som Lindström förtjänstfullt framför, det är att när man laborerar mycket med språket, vad som är rimliga begrepp, så då exponerar man sig också för en risk att det blir svårt för människor att kommunicera med varandra. För att så många nya begrepp introduceras hastigt på ett sätt som gör att folk har inte ens hunnit ena sig om vad definitionerna är. Och det slog mig som en parallell till den här diskussionen. Nu tar jag inte ställning för eller emot själva målet. Jag tycker det är mycket som verkar obegripligt konstigt att faktiskt inte förstå just vad snippa skulle liksom betyda när en 10-årig flicka säger det på det här sättet. Men att lyfta in språkförbistringen som ett element i det, för att vi har ett samhällsklimat nu som petar i språket ganska mycket, och det kan skapa friktion och den här typen av missförstånd.
Orden som är föremål för reformiver och sådana saker. Och det här ordet snippa, det har inte särskilt lång historia. Det har funnits i ordlistan sedan 2006, alltså mindre än 20 år. Det var efter en kampanj av RFSU som tyckte att det saknades ett ord för flickor och kvinnor som motsvarade det manliga snopp.
Alltså det är ett otroligt bra ord.
Det är ett jättebra ord.
Det är ett odramatiskt,
icke-sexualiserat.
Jag tror att vi också kan vara över. Ja, precis. Jag tror också vi kan vara överens om att det faktiskt också refererar till de yttre delarna av könsorganet, inte enbart de inre. Och därför så kanske
det står olika i olika ordböcker uppenbarligen.
Ja, i vissa fall så kanske det täcker in både och. Men jag tror inte det finns någon ordbok som säger att det inte skulle kunna användas för de yttre delarna av de kvinnans könsorgan. Vilket ju innebär att man då i det här fallet med den här intervjun med den 10-åriga flickvän, för att vara säker på att man lever upp till rekvisitet för våldtäkt, kanske borde ha ställt några ytterligare frågor. Så att det hade varit ställt bortom rimligt tvivel var de där fingrarna egentligen var. Ja. Och i det här fallet har man då inte gjort bedömningen att det lever upp till det. Och det är jädra lätt att sitta vid sidan av och liksom hata på de här människorna som har varit delaktiga i den här domen vid sidan av. Men det kanske inte är det vi skulle diskutera, utan det kanske faktiskt är så att man skulle kunna ha gjort på ett annat sätt för att man hade fått den här mannen dömd antingen för det här brottet, om man hade förberett det annorlunda, eller för ett annat brott om man hade lagt till ytterligare en brottsrubricering som ju inte ens har blivit prövat i det här fallet eftersom inte det lades fram.
Daniel?
Ja, nej, men man blir illa berörd av den här saken, och jag tycker att det här vi pratar om nu, frånvaron av debatt om ekonomisk politik som vi pratade om tidigare och det vi ska prata om senare i den här podden, belyser på något sätt ett medialt klimat som inte klarar av komplicerade och allvarliga saker. Jag tycker de här tre huvudämnena i den här podden handlar och egentligen beskriver egentligen ett helt uselt medieklimat. Det kan vi ta en annan gång, men liksom, vi kan inte prata om riktiga saker. Jag håller med både Henrik och Maria på många sätt. Känslomässigt reagerar man ju liksom, vad fan är det här? Liksom. Får jag också prata, Maria? Alltså, alla reagerar. Det var ingen moralisk krim på någon här, utan jag tror alla reagerar. Det är det som vi ser i media. Det här är jävligt upprörande. Om han är skyldig eller inte, om han ska dömas eller inte, det är precis där står jag som Maria. Det kan man inte bedöma. Jag har inte läst någon dom, jag är inte en del av det här. Jag är inte jurist, jag är inte domare, jag är inte ens nämndeman i den här tingsrätten eller hovrätten. Jag har ingenting med detta att göra, jag är medborgare. Men då liksom lyfter sig några principiella saker. Det ena är liksom då, vad har vi för lagstiftning? Förhoppningsvis har de följt lagarna. Precis som Maria säger, så det jag tänker på som medborgare är att om jag skulle ta itu med, inte som domare då, men om jag skulle ta itu med en sån här allvarlig fråga som om ett litet barn har blivit våldtaget. Det är en mycket allvarlig sak, och en hovrätt är ingen lekstuga, det är en mycket hög juridisk nivå. Då hade man ju ställt alla möjliga frågor, utrett det tills punkten är liksom satt, att man vet, man har fått svar på varenda jävla fråga man hade. Så att man kan göra en bedömning av vad lagen innebär. Och om det då brister där, att man har inte gjort det, även om det är svår materia när det är ett litet barn som kanske då måste utsättas för de här frågorna, så tycker jag att Där har det förmodligen brustit. Det var en jurist idag som skrev i Dagens Nyheter om att det kan behövas speciella barndomstolar därför att det kanske är så att man har brist, eller speciella utbildningar av domare för att kanske förstå vad barn och andra brottsoffer faktiskt uttrycker när man inte... Jag menar, 10-åringen kan vi inte kräva ha läst svensk ordbok för att liksom, vi avkräver inte småbarn definitioner av ord utan den här barnet har beskrivit vad den upplever att han har varit med om och det måste vi ju tro på. Då måste ju domstolen ha som sitt ansvar att förstå vad den här människan menar som nu råkar vara ett barn som förmodligen har utsatts för ett väldigt jobbigt övergrepp. Och då vill jag bara säga detta att då är det en sak, jag tror att det här kommer upp. Jag pratade med en juristkompis här inför det här för jag tycker det här är så svårt att prata. Jag är en politisk människa.
Att det kommer HD, är det det du tror?
Det här kommer upp till HD. Min vän som är jurist säger så här att när tingsrätten och hovrätten kommer till helt olika rättsbedömningar av liksom ett straffrättsligt ärende i en straffrättslig process på det här sättet, då finns det väldigt mycket som talar för att det kommer prövas och jag ser fram emot en prövning.
Hovrätten, 5 ledamöter, det fanns en domare i hovrätten som faktiskt ville fälla för våldtäkt mot barnen, den enda kvinnan. De 4 andra männen alltså, de ansåg att bevisen inte räckte. Är det här, en del har tyckt att det här är talande. Alltså att det var männen som ville fria och kvinnan som ville fälla.
Det är mycket möjligt att det är talande, jag vet inte det. Men en annan sak jag tycker är talande, det är det att jag läste i någon tidning här, en av alla dessa tusentals artiklar om detta, att åklagaren uttryckte att hon hade inte lagt det som Maria var ute efter, nämligen det här andrahandsyrkandet då på, liksom en, inte våldtäkt men då eventuellt någon annan brottsrubricering som också kan ge fängelsestraff och så vidare. För att det hade fått någon signal från domstolen att domarna vill inte ha den. Och där undrar jag, hon har åklagaren, springer könet på den åklagaren. Åklagaren har ju ett eget uppdrag att företräda lagen som hon uppfattade och den här klienten, den här människan som anser sig ha blivit utsatt för ett brott och förmodligen har blivit det också. Alltså, det är ju, vad är det här för visklek? Domaren ville nog inte ha den. Jag kände att den inte vill. Ja, men då har ju också den personen gjort ett mycket stort misstag.
Ja, men alltså domarna har ju ingen, domarna ska ju inte ha några synpunkter på vilka brottsrubriceringar
exakt
som åklagare lägger
och har
fram
de det ska inte åklagaren.
Så har de haft
och
det? Nej, men alltså, och har de haft det, då tycker jag det är någonting som man skulle kunna diskutera. Och i det här fallet om huruvida den här mannen har begått ett brott, det har han ju med största sannolikhet. Det verkar ju även hovrätten tycka, men eftersom de inte hade någon annan brottsrubricering så kunde de inte heller döma honom för en annan brottsrubricering.
I hovrättsförhandlingar så medverkar 3 juristdomare och 2 nämndemän. 3 proffs och 2 amatörer kan man väl säga. Och båda nämndemännen, alltså de 2 nämndemännen var ju 2 stycken alltså i alltid i hovrätt, de röstade för att fria mannen och båda de här nämndemännen var, förstår vi, socialdemokrater och män. Ekot i torsdags.
2 socialdemokratiska nämndemän som var med och beslutade den hårt kritiserade snippadomen som den har kommit att kallas, där en man friades för våldtäkt mot barn, de väljer nu att avsäga sig sina uppdrag för hovrätten. Det bekräftar Socialdemokraternas distriktsordförande i Göteborg, Mattias Jonsson.
Vi har ju naturligtvis haft samtal med dem och i de samtalen så har de själva konstaterat att det är klokt att göra på det sättet. Och jag tycker personligen också att det är ett klokt val efter den situationen som uppstod och i den situationen vi har här att de också lämnar in.
Ett klokt val tycker Mattias Jonsson som är alltså socialdemokratisk distriktsordförande i Göteborg. Reaktioner, Maria?
Ja, men det är en väldigt viktig princip i rättsstaten att domar inte ska vara politiska och att politiker ska hålla armlängds avstånd ifrån domstolar. Alltså politikerna stiftar lagar och det är domstolarna som dömer. Det är en liten konstig sak, jag tror vi har haft upp i den här panelen tidigare, att vi har politiskt utsedda nämndemän i domstolarna. Jag är väldigt tveksam till det systemet i grunden. Men, och det här gör mig, måste jag säga, ännu mer tveksam till det. Om ett partidistrikt då kallar till sig de här nämndemännen som då inte sitter där som politiker utan som är visserligen utsedda av ett politiskt parti men som sitter där för att tolka lagen. Och politikerna då är missnöjda med som jag gissar, och att det är det som har varit orsaken till att det här samtalet ägde rum. De har då varit missnöjda med hur de har tolkat lagstiftningen i det här fallet. Jag tycker det här är ett väldigt tveksamt agerande, måste jag säga, att politikerna börjar lägga sig i vad deras nämndemän har gjort för bedömningar av lagstiftningen när de har suttit på det uppdraget. Men också tveksamt att vi överhuvudtaget har systemet.
För en stund sen kom det en nyhetstext på Dagens Nyheter som har intervjuat samma person som jag hörde nyss, då, Mattias Jonsson, Socialdemokraterna i Göteborg. Och det var partiet som tog initiativ till att samtala med de här två nämndemännen. Och vi sökte upp de båda två, säger Mattias Jonsson till Dagens Nyheter. Och samtalen ledde då till att de skickade in sin avskedsansökan enligt DN på partiets brevpapper.
Ja, alltså hela den här, du var inne tidigare, Staffan, på att vissa har framfört så här betydelsen av att det var en viss mängd män i lokalen, och jag menar, nu diskuterar folk så här partitillhörighet. Nu blir det ju också så att det, på grund av att det här är en så stor grej och en så stor fråga i media, att folk både använder det som politisk hävstång och behöver skademinimera. Men jag på riktigt, jag tycker faktiskt det är en helt grotesk föreställning att tänka sig, för att det skulle vara karar som sitter där då, att man skulle vara mer överslätande för ett eventuellt groteskt brott. Alltså jag tycker det är helt vämjeligt. Så är jag vill inte ha en kognitiv bild av att världen skulle vara så
nej, men avhoppen av de två enda nämndemännen som tydligen tillhör samma parti hoppar gemensamt av efter den här mediediskussionen. Ja, Vad betyder det?
Och det man läser mellan raderna där är ju att det är någon som blir orolig för att någon ska göra en partipolitisk koppling till det här. De här människorna är socialdemokrater som har suttit och röstat för, och sen ska det användas som en hävstång. Och det är ju tycker jag, det är ju helt befängt. Om vårt rättssystem reduceras till en form av politisk skådeplats, kanske inte in i sin kärna men i sin periferi på det här sättet, det är ju jätteallvarligt.
Daniel, påverkar den här respekten för svenska domstolar?
Jag tycker att, precis som Maria, så är jag lite tveksam till nämndemannasystemet som det utformas idag.
När vi nu har det, alltså det som har skett nu den här veckan.
Ja, jag tycker hela det här gör ju att kravet att Högsta domstolen ska pröva det här ökar ju på något sätt. Det är många led här som är tveksamma. Åklagarens agerande eventuellt och liksom brister i domarnas agerande.
Men vad säger
agerande?
De nämndemännens beslut att avsäga sig, tror, efter att deras distriktsordförande har kallat till ett möte?
Nej, men de känner sig väl avsatta. Så det är väl helt enkelt precis som Henrik säger, om man ska se situationen och inte liksom läsa
in något konstigt. Avsatta av politiska?
Ja, de är ju tillsatta, de är nominerade av sitt parti. Sen skulle de dömas som upplysta medborgare. Jag tycker man kunde ha representanter för idrottsföreningar och pensionärsorganisationer och ungdomsförbund och allt möjligt. Alltså helt enkelt, partierna var ju en gång i tiden, det var ju 30-40% som var med i partier. Idag är det väl 3%. Och det gör ju att partierna är ju inte en perfekt spegling av samhället. Jag vill ta en, alltså nu råkar det här vara socialdemokrater, jag tror inte att det liksom spelar någon roll vilket parti det är med för. Man skulle kunna tänka sig en situation som är följande. En annan dom i en hovrätt där två stycken sverigedemokratiska nämndemän tillsammans med en juristdomare som vill fälla avgör en dom mot två juristdomare som vill fria. Det är samma situation. Alltså, det här är ju en typ av allvarlig brott. Alltså det här anklagelsen om våldtäkt och att vara utsatt för en våldtäkt på det här sättet för ett barn är ju ett väldigt allvarligt brott. Om jag inte missminner mig kan ju hovrätten ibland välja att ha en annan sammansättning på domare. Man kan ha fler domare och så vidare. Jag kan ha fel på den punkten. Men jag tror inte att det är givet alltid. Man kan sätta ihop en domstol på olika sätt. Liksom. Men jag tycker så här, jag tycker det här måste gå till Högsta domstolen för att redas ut.
Men Högsta domstolen kan väl inte reda ut frågan huruvida det är för mycket politisk logik hos nämndemän?
Nej, men okej, om det är väl lite oklar fråga, Staffan. Du frågade väl många saker samtidigt.
Ja, det här är ju lite invecklat.
Politisk insinuation här. Problemet är väl nämndemannasystemet i så fall. Här är ju problemet att två personer har blivit uppläxade, tagna i örat av sitt parti. Därför att helt enkelt partiet ser att här kommer en livsfarlig storm som kan drabba vårt parti. Och det har man agerat på. Och det kan man ju tycka är förkastligt eller rimligt eller en riskminimering. Problemet är ju då att då blir det en politisering, en partipolitisering av en domstol. Det tycker jag är mycket olämpligt, oavsett vilket parti det är.
Men skulle det inte vara bra för respekten för domstolarna om nämndemän inte hoppade av på grund av stormar i opinionen? Utan...
ja, om vi ska tala om vad som är bra PR för det svenska rättsväsendet, så finns det ju så här, utan att vara på något sätt sakkunnig, en makroobservation från lekmannahåll, det är ju att om diskrepansen eller avståndet mellan rättsväsendets beslut och det folkliga rättsmedvetandet blir för stort, så börjar eroderas förtroendet för rättsväsendet. Mm. Och jag tänker, oavsett, och jag tror vi alla här inne håller faktiskt med varandra om respekten för expertisen inom rättsväsendet, men det är också en legitim diskussion att föra, att det har varit ett helt gäng rättsfall de senaste åren som jag tror att de flesta av oss känner att det här är mycket konstigt, att folk inte får ett straff när de slår sönder polisbilar. Det är mycket konstigt att en man som är dömd för våldtäkt ändå av justitiekanslern får nästan 1 miljon kronor i stöd. Liksom. Och oavsett vad man tycker om enskilda fallen och all den komplexiteten som är runt det, så är väl min makrospaning att det kan nog behövas en realignment mellan hur det rättsliga systemet fungerar och det allmänna rättsmedvetandet.
Jag tror verkligen Henrik är inne på någonting där, att det vi ser här är liksom, som vi har sett i en rad fall, jag tror även delvis med gängbrottsligheten och så har det varit en situation där det finns en diskrepans mellan det allmänna rättsmedvetandet och lagstiftningen och hur domstolen då dömer enligt den här praxisen man har. Och där tror jag att vi får se då hur det här faller ut om det prövas i högre instans. Men att här kan det ju behöva ändras lagar. Det kan behöva skruvas i lagar och hur domstolar agerar och så vidare.
Men
så
vi kommer
det här är viktigt.
Vi kommer ändå inte ifrån det faktum att det ibland kommer att vara så att personer blir anklagade för någonting, och de flesta människor är helt säkra på att de är skyldiga, men man har inte tillräckligt med bevis för att man ska kunna nå upp till rekvisiten för en viss brottsrubricering. Det kommer ju att hända även i framtiden.
Självklart.
Och jag tycker, för att återgå till det som Daniel sa i början här om medialandskapet, alltså jag tror också att media måste bli bättre på att förklara komplexiteten. Jag menar, jag läste om den här domen och så läser man bara rubrikerna och så blir man lika upprörd. Och sen så börjar jag läsa ännu mera. Och så är det så många frågor som jag har som inte överhuvudtaget journalistiken tar upp. Som till exempel, varför fanns det bara en enda brottsrubricering? Varför kan man inte begära att göra ytterligare intervjuer för att få det underlag man behöver i hovrätten för att kunna bedöma vad den här flickan menade med de här orden som hon använde? Hur kommer det sig att man inte upplevde att det här nådde upp till de här rekvisiten då på olika sätt för att den här brottsrubriceringen, och också så här, hur är lagstiftningen utformad? Är det rimligt att det ska krävas penetration för att man ska bli dömd för våldtäkt mot barn? Eller borde det vara våldtäkt mot barn även om det inte har varit? Det finns många saker som är jätteintressanta att diskutera i det här med hur domstolarna är utformade och hur den här domen har gått till. Och så får man bara de här lättklickade rubrikerna. Jag tycker att det är liksom ett sånt bevis för precis det som Daniel sa, att man inte klarar av i media att hantera komplexitet. Och då får man folkmobbar, man får människor som inte har förtroende för rättsväsendet och i längden inte heller förtroende för samhället och inte för media heller, tror jag faktiskt, i längden. Och sen kanske folk är lika upprörda i alla fall, men då måste man åtminstone kunna få en chans att förstå så att de är upprörda på rätt saker och inte på saker som kanske inte är egentligen det som man borde vara mer upprörd av. Jag är också upprörd, men på andra grejer.
Där lämnar vi hovrättsdomen och snippar frågetecknen och återvänder till polisledningshärvan.
Mats Löfving hittades död i onsdags kväll, bara några timmar efter en presskonferens där det slogs fast att han varit jävig. I en utredningsrapport publicerades detaljerade privata uppgifter på polisens hemsida. Sedan dess har kritiken varit skarp.
Det är ju alltså en anmälan om arbetsmiljöbrott, vållande till annans död genom arbetsmiljöbrott. Och det är ju egentligen presskonferensen när man redovisar ett personalärende på det sättet som utgör grunden för vad man kan kalla en kränkande särbehandling. Och om den kränkande särbehandlingen är orsak till Mats Löfvings död, då är det ett arbetsmiljöbrott.
Han darrar inte på manschetten, arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog, när han som här i Aktuellt i måndags säger att Mats Löfving är utsatt för en exempellös behandling, en kränkning. Vad säger panelen? Här säger vi stort tack till er som lyssnar utan prenumeration. Den som har Kvartal Total får höra hela poddarna från start till mål och utan reklam. Jag tycker att ni ska ta en prenumeration. Hur det går till finns på kvartal.se/prenumerera. Då får man också ta del av all kvartalläsning. Här är några nedslag i veckans kvartalbuffé. Vi har en fredagsintervju förstås. Det är skolrektorn Susanne Norman som möter Jörgen Wittfeldt. Norman fick tillsammans med rektorskollegan Lillemor Bergqvist 8 månader på sig att vända Storvredsskolan i Botkyrka efter att Skolinspektionen hade gått in och tagit över kontrollen. De lyckades på ett halvår. Vad kan andra skolor lära sig av det här? Susanne Norman, rektorn, säger i fredagsintervjun: det finns inget som kan få upp pulsen på mig. Vågar politikerna definiera en kvinna? Tanja Olsson Blandy, doktor i statsvetenskap, skriver apropå utvecklingen av transdebatten i Storbritannien om förslaget att alla över 16 år själva ska kunna bestämma sitt juridiska kön. Hur mår patienten Putin? Läkaren Erik W. Larsson tittar närmare på försöken att på distans ställa en diagnos på Rysslands president. Det här är också spekulationer, men spekulationer av högsta kvalitet, hoppas vi. Så väljer Finland en ny väg. Anders Lidén, tidigare ambassadör i Helsingfors och också tidigare FN-ambassadör, beskriver Finlands syn på sina grannar och bakgrunden till att landet nu har kastat av sig det som har kallats finlandisering. Vi har också en text om antisemitismens särart, ett inlägg om den omdiskuterade Lunda-avhandlingen av Sam Djupson om politisk islam i Sverige. Och så missar ni väl inte våra inlästa texter. Så gott som alla dagar i veckan publicerar vi en ny inläsning. Vi hoppas att ni gillar journalistik utan pekpinnar. Vi hörs igen om en vecka. Och håll utkik på måndag efter ett tillskott i kvartalbuketten. Kommer sen eftermiddag. Till dess, ta hand om er. Glöm inte att slå i ordboken. Och tänk själv.
Det är stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5 995, eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.